Allt så jävla harklig. Den största riskfaktorn när det handlar om att hamna i brottslighet är att vara man. Och män är överrepresenterade i självmordsstatistiken. Men alla män har varit pojkar, så vad är det våra pojkar behöver? Och hur kan vi som föräldrar och samhälle hjälpa dem?
När jag väntade mitt andra barn var jag bombsäker på att det var en pojke. Jag hade redan en dotter och ställde mig själv frågan, vad gör man med en pojke? Och skämdes över tanken. När min son föddes bleknade frågan i första tvätten. Man gör som med flickor. Älskar, bekräftar och lär dem att växa upp till bra människor. Frågor på det? Jag heter Maria-Pia Gottberg.
Jag heter Anna Eriksson Skarin och du lyssnar på Känslosmart, podden där tanken möter känslan.
Ja, vi kör väl igång som vanligt med en liten te.
Akta apparaten bara.
Ja, ah, precis. Ja. Gäller att inte spilla där. Så.
Tack.
Fyller på. Ja. Mm. Ja, spännande tema idag. Vad... Ska vi börja med att checka in kanske som vanligt? Ja. Var befinner du dig känslomässigt?
Alltså idag är det ju fredag. Och det ska vara sol imorgon. Så jag... tar redan nu så här höjd för att jag inte ska inteckna liksom hela helgen till att sitta och jobba, utan att jag faktiskt ska vara ledig och vara ute. Där är jag.
Mm.
Var är du?
Jag spinner vidare på det. Solen skiner redan idag och jag satte mig en stund ute här med tekoppen och väntade på dig i solen i lä och bara toknjöt. Det är så fantastiskt att det är verkligen vår nu. Det kommer komma bakslag, men det är så oerhört efterlängtat. Jag har ju legat sjuk i influensa och sen rev jag upp en gammal ryggskada. Så jag har mått ganska riktigt dåligt faktiskt under flera veckor. Och varit väldigt mycket inomhus och inte varit ute och gått som jag brukar. Nu är jag ju up and running sedan en tid tillbaka, men... jag njuter verkligen av solen och kunna vara ute. Jag njuter att gå ut och gå när det regnar. Det brukar jag i och för sig göra i vanliga fall också, men extra mycket nu. Jag blev så påmind om hur sårbart det är att när kroppen inte lyder. När den inte gör som man vill eller när man har ont. Mår dåligt på olika sätt. Och det är ganska... för mig... rör det upp en massa saker. Jag har varit väldigt frisk i mitt liv. Oförskämt frisk. Liksom inte åkt på så mycket så här förkylningar och grejer som folk verkar dras med mest hela tiden. Utom på senare år. Då har jag drabbats ganska av mycket saker och konstiga saker. Och, ja, det är klart att det väcker frågor och funderingar. Men det väcker också en väldigt stor ödmjukhet och tacksamhet. När jag mår bra som jag liksom... Det fylls på, för varje gång jag har drabbats av någonting nu så landar jag alltid i en enorm tacksamhet. Och då kan det här att sätta sig och ta en kopp te i solen, det kan vara... alltså jag blir så lycklig. Om det så bara är 5 minuter så ger det mig oerhört mycket. Så det är nog kanske väldigt tacksam, tror jag, ett bra läge för mig idag. Ja.
Vi är ju båda pojkmammor.
Mm.
Men jag tror att det här uppslaget till det här inslaget... alltså jag har ju varit intresserad av det här väldigt, väldigt länge. Av just det här med att... det är... inte alla män. Men det är ju... män ställer ju till med liksom väldigt mycket i världen. Och jag tänker att att om vi hade varit lite nyfikna på vad det beror på. Och om man istället då för att titta på, ah, men hur ska vi bygga större fängelser eller så. Vad är det för behov som de pojkarna som växer upp till att hamna i brottslighet. Vad är det liksom vi hade behövt att...
Vad är det de inte har fått?
Ja.
Mm. Ja, för jag tänker också att män ställer till med väldigt mycket, precis som du säger. Och män drabbas också av andra män i väldigt hög utsträckning. Och det gör förstås kvinnor också.
Och psykisk ohälsa. Och,
ja, men precis. Och som du sa i inledningen här med självmordsstatistiken också, som är högre bland män och sådär. Mm. Så att det är ju helt uppenbart, kan man ju tycka. Det ligger framför fötterna på oss. Vi snubblar över det hela tiden, dagligen. Men pojkar har inte fått med sig. Det är någonting som de inte har fått med sig. Och vad är det? Det är väl det vi vill prata om och undersöka. Det kan ju bli ett ganska kort avsnitt. Om man vill göra det enkelt för sig.
Ja,
ja, de behöver hjälp med att handskas med och reglera sina känslor. Det är min så här spontana att det ska
och
vara...
Och få lov att ha alla
och
känslor.
Få lov, ja, men precis. Mm. Att få vara i att ha tillgång till och kunna uttrycka på konstruktiva sätt sina känslor. Så, det var allt för idag. Tack, hej.
Nej. Ja, nej, men då har vi ju liksom ett svar. Men hur skulle... Dels då, varför är det så svårt för oss att förstå det här? Det är ju så här, hur uppenbart som helst för dig och mig. Det är någon som står med en knölpåk och bankar oss i huvudet med det här. Varför liksom har inte andra den här knölpåken i huvudet på samma sätt? Hur kan det här inte vara tydligt för alla?
Mm. Dels så tänker jag att det är en process, en utveckling där vi går sakta men ändå hyfsat säkert, tror jag, vill jag tro, mot att det ska vara lika okej för pojkar och flickor att uttrycka alla slags känslor. Men det tar tid utifrån att dels att vi har med oss vår egen ryggsäck, både genetiskt och miljömässigt, liksom olika förutsättningar. Och det tänker jag, vi behöver ännu mer prata om det, visa på exempel. Alltså, ja, den här knallpåken, det är verkligen en bra bild. För det är så uppenbart på något vis.
Jag såg det var någon sån här skolskjutning i USA för några år sedan. Och där såg jag hur de intervjuade då offrens familjer. Och hur pappan stod tillsammans då med två överlevande barn. Och hur han liksom försökte hålla ihop det. Och han uttryckte någonting i att... Nej, men det här är hemskt det som har skett. Alltså någonting i den stilen. Men jag är ju en man. Jag klarar det. Men jag tänker på mina barn.
Mm.
Som om han inte var helt sönderriven av sorg när hans dotter hade dött. Alltså, för att han var en man. Skulle han känna mindre sorg och vara mindre förstörd av sorgen än en kvinna?
Mm. Det är ett typexempel just på att värderingar och övertygelser är så inpräntat i oss sen barnsben. Han har ju säkert vuxit upp med att du är man, eller du är pojke, du måste klara dig själv eller bit ihop. Inget att lipa över eller var inte rädd, det är inget farligt. Ta ett kliv framåt. Och så vidare. Inte bara kanske i sin närmiljö, men också i hela kulturen. Så det är ganska massivt, den här liksom informationen vi skickar till pojkar. Att du måste hålla ihop.
Och inte undra på liksom att om man inte får lov att uppleva sorgen efter ett barn. Så jag har svårt att tänka mig att man kan gå vidare i sitt liv på ett sätt som leder till välbefinnande. Alltså jag tänker att om man inte tror att man får lov att sörja sitt barn eller att man inte tillåter sig själv att ha de känslorna. Jag har svårt att tänka mig att det kan leda någon annanstans än till depression och
missbruk.
Ja.
Alltså massa olika sätt, strategier för att man inte står ut.
Mm.
Mm. Nej, visst, och just förluster av olika slag är ju väldigt... Alltså, de behöver sin rättmätiga sorgeprocess för att vi överhuvudtaget ska liksom kunna ta oss igenom dem på ett sunt sätt. Så att, Ja, men jag kände att jag blev verkligen ledsen när jag hör det här, när jag hör dig berätta det, för att det är, och jag tror att det är ganska vanligt.
Men jag minns från min egen uppväxt så hade jag ju väldigt svårt att tänka mig att killarna i min ålder kunde känna som jag. Alltså jag hade nog en idé om att killar inte har känslor på samma sätt.
Mm, att de var lite annorlunda.
Ja, eller lite, att det var lite mindre. Att känslor var någonting som tjejer hade. Men att jag hade väldigt svårt att föreställa mig att en kille kunde bli rädd på samma sätt som jag. Eller kunde känna sig utsatt på samma sätt som jag.
Medan du kunde förstå att en tjejkompis kunde ha det.
Mm, ja. Mm. Ja, eller att en kille kan känna sig förorättad. Eller... Ja, så jag inser att jag har ju liksom med mig en social prägling som säger att jag tror att vi är liksom biologiskt olika vad gäller hur våra känslor fungerar.
Mm, mm. Jo, men det är klart, det har vi. Det märker jag också. Jag kan märka det liksom i min vardag, i relation till min man. Vi lever ju ändå hyfsat jämställt liksom, och många gånger tvärtom. Jag vet inte hur jag ska förklara, men där vi gör lite tvärtom mot gängse. Eller gamla normer, eller vad man ska säga. Men jag har nog ändå en hyfsat omedveten förväntan om att han ska vara liksom, han ska vara starkare än jag. Han ska klara att stötta mig när, ja, så. Medans det stökar till det lite mer om jag behöver vara den som ska stötta honom. Emotionellt tänker jag då liksom. Om jag ser mig själv i vitögat, eller i spegeln kanske snarare, så är det nog faktiskt så. Djupt rotat, trots att jag tycker att jag är en medveten modern kvinna som ändå har jobbat mycket med det här, just att alla olika känslor är, och det finns inga gränser liksom, över, beroende på vilket kön man tillhör.
Hur har det varit då i relation till din son?
Ja, men Anton är ju uppväxt med hela min egen utveckling kring det här. Den startade, tog ju fart precis när han var liksom liten. Som jag började jobba med den emotionella kompetensen. Och så han har ju fått det liksom med modersmjölken verkligen. Och vi pratar väldigt mycket om det och väldigt liksom sådär. Så att han, men jag märker ju ändå skillnad på honom och min dotter. Så även om hon inte uppväxt med det på det viset. Hon fick det ju till sig då i tidiga tonåren. För hon var ju 12,5 när Anton föddes. Men det tror jag har mer med personlighet att göra. För det är ju också, alltså de har olika fäder. Olika kön, olika uppväxt, väldigt olika familjesituationer att växa upp i. Så att det är också, vad är vad, tänker jag. Men det är en sak, de här första åren, då har du ju som förälder, då är det du själv som påverkar ditt barn mest av allt. Det finns ingen som gör det så mycket som du själv. Men sen när de börjar i skolan, då tappar man väldigt mycket av sin inverkan på barnen, och det fylls på med andra intryck. När de börjar liksom kunna läsa, när de tar till sig media, rapportering, när de ser reklambudskap, läroböcker i skolan. Alltså det är lärare, vänner, vänners föräldrar. Det är så oerhört mycket intryck som kommer till då, som inte är på samma vis. Framförallt innan de börjar förskolan, och sen även under förskolåren, så är man ju fortfarande den som är, som formar sitt barn mest, tänker jag. Sen händer det väldigt mycket. Och där är det, tror jag, väldigt tufft för många pojkar. Om man kommer från en miljö där, men det är alldeles självklart att jag får gråta, att jag får visa osäkerhet, att jag kan vara otrygg. Och så kommer du till skolan och sen så blir du klassens liksom pajas. Eller inte pajas, men du förstår vad jag menar. Alltså man blir lilla fegisen, eller ja, vad man nu kallar den som visar.
Det verkar rädsla. Finnas en förväntan på hur en pojke ska vara, som inte alls behöver vara särskilt liksom skön att försöka leva upp till om man är pojke.
Mm.
Alltså det är ju en väldigt, jag undrar om inte liksom mannens kostym är nästan ännu snävare än än kvinnans. Alltså hur vi förväntas vara. Vi snackar ju mycket om liksom hur, ja men var på det här sättet, var på det här sättet. Men det känns som att vi har inte riktigt liksom pekat på mannens, de förväntningar vi har på männen. Alltså den kejsarens nya kläder har vi liksom inte riktigt varseblivit än.
Nej. Nej, jag tror att vi har varit väldigt fokuserade på just på flickor och kvinnors situation och roll. Men där tror jag tror att du är inne på helt rätt spår där. För att som kvinna, även om du får utstå kritik och det är lite grann som att vara politiker, vad du än gör och säger så kommer du att kunna få kritik och det blir fel. Jag menar, om du inte sminkar dig eller inte rakar benen, ja men då är det heja, heja, jättebra i ett läger. Och sen är det, men gud vad äcklig hon är liksom, som inte har rakat benen i något annat läger och så vidare i all oändlighet. Så, men där har vi ändå, det finns, alltså som kvinna kan du kan klä dig i kjol, du kan ha klänning, du kan ha tights, du kan ha kostym. Om man bara tittar på hur en kvinna kan klä sig. Men det är mycket snävare ramar för hur man kan klä sig. Är man i kjol, om det då inte är någon snygg kilt och du är någon cool person liksom, så, men det är nästan till omöjligt. Så att bara som man tittar på yttre attribut så är ju männens värld mycket snävare. Jag menar, om man ska köpa barnkläder så är det fortfarande liksom pojk- och flickkläder. Flickkläderna är ju wow, man kan flippa ut hur mycket som helst. Men pojkar, nej, det blir väldigt begränsat i färger och former och mönster och så. Och det, om man ser det som liksom metafor för hur också våra liv är, liksom ska levas, så är det ju väldigt så. Men jag tror att det kommer ju komma. Men det handlar ju också förstås om att männen har ju haft ett övertag, fysiskt, det börjar väl i det fysiska, och så ekonomiskt och maktmässigt. Så att det är helt rätt att vi börjar liksom i kvinnornas ände säkert. Så,
om man ska prata rätt. Man kan tänka så här att snarare än att det är männen som dikterar en struktur, så är det liksom en patriarkal struktur som är svår både för kvinnor och män att passa in i.
Mm.
Att det är liksom en struktur som förvisso liksom premierar män och utgår från deras liksom behov, kanske så.
Mm.
Eller som sätter dem överst liksom i hierarkin. Men där det inte alls passar alla. Nu har jag sagt det flera gånger. Jag känner att jag blir inte riktigt stringent. Men att det kanske är tuffare för männen då, som tror att ja, men det här är ju faktiskt, det här är min sport, det här är min planhalva, det här är liksom, det här är min struktur, och ändå passar jag inte in. Så det kanske är att vi behöver liksom se att den här strukturen, den patriarkala strukturen, den handlar ju inte om män, utan den är ju en struktur. Och den är ju inte kul för män heller att förhålla sig till i många fall.
Nej, precis. Det blir en snäv
att de får vara, de får vara en väldigt liten del av sig själva i den. Att man får vara man på ett speciellt sätt, men inte liksom på ett sätt som funkar för dig. Men där tänker jag att det är viktigt med förebilder. Min son Olle sa igår att idag är det torsdag, och då det roligaste på hela veckan, det är att ha extra musik. Då har han en musiklärare, och efter skolan så har de, han går i en musikklass, och på grund av bla bla bla, de har dragit ner på musik, så har de kompenserat upp då på skolan med att ha extra musik efter skoltid. Och där har Olle då en lärare som heter Paul, som är helt fantastisk. Och då kan jag tänka dels då att ja, han får spela musik med en jätteduktig musiker och med sina kompisar. Men här har han också en fantastiskt fin förebild i Paul. Alltså som visar honom att ja, men så här gör jag när jag är vuxen man. Jag är lyhörd, jag lyssnar, jag är schysst, jag är intresserad av dig. Och ja, men han är liksom väldigt, men en väldigt liksom schysst person. Så jag tänker att få möjligheten att lära sig att bli man på sitt sätt. Och det är ju någonting som man nog, ja men visst, jag kan hjälpa mina barn med det, men jag tror ju att, eller det jag känner nu är att Jag har gått från att vara deras viktigaste förälder till att vara den näst viktigaste föräldern i deras liv. Just nu så fyller deras pappa en mycket viktigare funktion i liksom att spegla dem.
Mm.
Och nu har de ju tur som har liksom en pappa. Men jag tänker att det funkar lika bra med en morfar eller farbror eller en förskollärare eller en idrottsledare. Men att de här manliga förebilderna är ju så viktiga för
så extremt viktigt.
Pojkar.
Och där behöver man ju, tänker jag, som förälder vara lyhörd. Jag kommer ihåg när min son, han var kanske 9, 10, 9, ville börja med innebandy. Han har liksom alltid fått prova olika idrotter och sådär. Och när han började med innebandy så var jag ju förstås med på träningarna. Och jag såg att de här två ledarna var, alltså de var så old school. Det var otroligt så här macho-attityd och liksom, nej, det var inte bra. Och jag vill ju liksom inte säga till Anton att du får inte gå där, för att det där är ingen bra förebild för dig. Det kände jag att, nej, det kan jag inte göra. Men tack och lov så kände han ganska snart själv att det där var inget kul för honom. Han trivdes inte i den där macho-kulturen. Han kommer verkligen inte från en sån miljö hemma och så. Så att han hoppade av det där ganska snart. Och jag, du vet så här, vad skönt. Då slapp jag gå in och... För där tänker jag också att om man inte har då en bra... En pappa i närheten eller någon annan viktig person i ens omedelbara närhet, att man får liksom hjälpa på de sätt man kan sina barn att få, och det gäller både pojkar och flickor förstås, hitta bra förebilder. Och det kan man göra på en massa oväntade platser egentligen. Det har jag sett på min son, min dotter då, som sagt var ju mycket äldre än honom, och hennes pojkvän, hennes sambo, har ju varit och är en viktig förebild för min son. Och det har känts otroligt bra. Alltså en person som vi känner och har koll på vem han är, vad han har för värderingar och så. Liksom, det har varit så här otroligt skönt att veta att Anton har... Och jag vet också, jag har förstått att han pratar med honom om saker som han aldrig skulle drömma om och prata med mig om. Liksom. Att han kan ha ett helt annat samtal. Med. Så att förebilder är otroligt viktigt. Mm. Vad har vi för, alltså jag tänker så här, ute i vårt samhälle, för där hänger ju, det är också förebilder, liksom vilka män kommer fram i olika medier eller på olika plattformar liksom, och kan vara den här, alltså visa att så här kan man också vara som man.
Alltså jag tycker att det var underbart där, var det förra året eller året innan, när Benjamin Ingrosso vann Melodifestivalen. Och där han och Felix Sandman, tror jag de heter, hur de satt och, jag tror, höll varandra i handen när det var den här rösträkningen. Så det finns ju faktiskt ganska många, skulle jag säga, inom kulturen som är, ja men det som jag skulle vilja liksom säga, den liksom den nya mannen, eller den, ja men den hela mannen.
Ja, jag tror att de så många unga och barn idag, när de har vuxit upp, då kommer vi se en helt ny slags man, eller en bredare, vidare, större man faktiskt.
Ja, en mansroll som där man snarare än att kliva in i en roll så är man den man är, och sen så blir det en del av den här mosaiken mansroll liksom.
Jag gillar ju, jag är ju väldigt förtjust i Björn Navid. Där har vi två män som ja, men, pratar känslor, som gråter när de poddar, liksom, som är otroligt mycket mer än den här snäva kostymen. Liksom. Ja, men det finns många. Jag kommer inte på några fler just nu. Men
jag tycker alltså, om jag ska bara se till min egen vardag, så... Jag har ju många kunder som är män. Alltså kanske inte 100%, men nästan alla jag möter är ju så himla fina. Och sig själva och gör sitt bästa för att vara liksom bra människor. Och jag kan tänka på det när jag sitter här och raljerar om, du vet, män och ja, är liksom, ibland kan jag känna mig lite så här bara uppgiven och arg. Men sen så möter jag män i mitt jobb som är så himla härliga och som möter mig på ett sånt öppet sätt. Och när man känner bara att men du går upp på morgonen för att göra världen bättre på ditt sätt. Så att det finns ju så himla många män som gör så mycket gott och som har liksom hittat en mansroll eller identitet som funkar väldigt bra för dem.
Mm.
Men något som jag oroar mig över, det är ju det här att när vi jobbar mer så får vi liksom mindre tid till våra barn och vår fritid. Och jag tror att någonting som vi inte fattar hur viktigt det är för liksom fostran av våra pojkar, det är ju våra idrottsföreningar. Där det är ideella krafter som bidrar. Och min man har ju varit väldigt aktiv i IFK Österåker i många år. Och jag fattar ju att i laget så har ju mina barn, de får ju med sig både liksom idrotten, men de får ju också med sina kontakten med vuxna, ofta män. Men det är kvinnor också förstås. Men att när man skapar ett arbetsliv eller en förväntan där man inte har tid att engagera sig ideellt, så jag ser en jätterisk att det är många barn som kanske inte har någon bra förebild hemifrån som inte kommer att få det. Och likadant när man monterar ner fritidsverksamhet eller fritidsgårdar eller kulturskolor, eller när man drar ner att man inte vill att man ska ha enskild undervisning i kulturskolan, utan att det snarare blir att man sitter där i en grupp tillsammans med en lärare där man då upplever att man har någon sorts tävling snarare än att man bara har liksom 20 minuter där man bara blir så här tokbejakad. Så det är...
Ja, men jag vet, jag håller med fullständigt. Det är jätteviktiga funktioner som vi anar inte konsekvenserna av att skära ner där.
Nej, och vi förstår inte liksom vad är det? Nej, men visst, man lär sig spela fiol, men det är mycket mer än så.
Det är så mycket mer, ja. Verkligen. Och där vet vi ju att alla barn får inte med sig det hemifrån som alla barn skulle behöva ha med sig. Och då kommer jag ju osökt in på min käpphäst, eller vad jag ska säga. Alltså, att vi inte utnyttjar förskolans resurser mer. Alltså, många barn idag går ju kanske 8, ännu mer tid. Liksom dagligen, 5 dagar i veckan i förskolan. Och där ser ju dessa pedagoger hur de här barnen fungerar och inte fungerar i grupp och vad som händer och pågår i deras liv på ett sätt som många föräldrar inte gör. För att de träffar inte sina barn så många timmar per dag. Eller man träffar dem på ett annat sätt och har en helt annan relation till sina barn. Den resurs, alltså de kan ju se så mycket av det som sen poppar upp 10-15 år senare i form av kriminalitet, våld, missbruk, liksom mobbning, utanförskap, självmord. Alltså mycket av det har ju de koll på där. Varför har vi inte mer respekt och större intresse för deras kompetens och det de ser hos barnen?
Mm. Det är den här knöpåken. Övergår mitt.
Ja, men det liksom, hallå, jag fattar inte. Det gör mig galen. Jag möter de här människorna liksom väldigt, väldigt mycket i mitt arbete. Pratar ju mycket om de här frågorna och de ser ju också vad de iakttar föräldrars relation till sina barn, lägger märke till saker när de hämtar och lämnar, eller ett bättre uttryck, följer med till förskola. Där kan de få syn på saker liksom. Man måste vara helt blind och döv om man inte lägger märke till relationen där, va. Och det ska man också kunna se som en möjlighet till att se vilka skulle eventuellt behöva mer stöd och kunna ge sina barn stöttning, liksom, bekräftelse.
Men det verkar som att allt politiskt, och nu raljerar jag ju förstås, men att väldigt, väldigt mycket av de besluten vi fattar handlar ju om att effektivisera och göra saker billigare. Och sen pratas det ju alltid om att vi höjer kvaliteten, bla bla bla. Men det känns ju inte som att det är liksom där man börjar. Vad behöver vi göra för att höja kvaliteten? utan det är effektivitet. Och Åsa Plessner hade ett sånt bra exempel när man tittar på liksom, ja men om man tittar på vad pizzor från en pizzeria kostar idag och vad kostar en fryspizza, så kostar en fryspizza ungefär 25 och en pizza från en pizzeria kostar ju typ 80-100 spänn. Om man tittar på vad en fryspizza kostade för 30 år sedan och vad en pizza från en pizzeria kostade för 30 år sedan, så kostade de, ja, då var skillnaden mycket mindre. Och det som gör då att fryspizzan har kunnat bli billigare, det är ju att man har kunnat effektivisera processerna. Man har bättre maskiner, man har säkert så här jättestora så här riva ostgrejer, du vet. Medan en människa kan inte effektivisera sitt sätt att göra pizza i samma utsträckning som en maskin. Vilket innebär att en förskoleverksamhet, alltså man kan inte effektivisera en förskoleverksamhet med bibehållen kvalitet år från år. Hur skulle det gå till? Att ja, men nu har ni jobbat här så nu ska ni få 10% fler barn. Eller inom hemtjänsten där de har, vad är det, 4 gånger fler människor som de ska vårda under ett pass jämfört med. Inte undra på att hemtjänsten håller på att köra över oss liksom i området, för att de måste jävla bråttom. Och jag tänker då att det kanske är pojkarna som drabbas hårdast av exempelvis effektiviseringar i förskola eller när vi drar ner kulturskola. För att de pratar inte med varandra kanske.
Nej, men det kan det mycket väl vara. Men frågan är liksom, vad istället för att sitta och vänta på att det ska bli någon slags uppvaknande bland politiker, vad kan vi göra då? Vad kan jag som förälder, vad kan jag som mormor eller förskollärare eller flöjtfröken göra? Vad behöver jag tänka på liksom? Ska vi ge 3 snabba tips?
Men jag tycker du hade ju svaret där i början redan. Men först varse blir liksom att män och kvinnor känner ju inte likadant. Men alltså, ingen människa har ju liksom ett känsloliv som är identiskt. Men att det är inte så att kvinnor har känslor och män inte har känslor. Och män inte har känslomässiga behov. Utan att faktiskt möta barn. Jag vet ju med min mans stora son, så tolkade jag ju, det skrev jag i boken, att jag tolkade hans buttra ansiktsuttryck som att han liksom var arg. Och jag tror inte jag hade gjort det om han hade varit en tjej. Då tror jag att jag kanske hade levt mig in mer i hur kanske det känns på insidan.
Du hade tolkat henne som sur, tror jag primärt.
Ja, eller kanske att hon kände sig ensam och utanför. Det kanske är det jag hade.
Ja, men precis. Men för redan där, det är ett ganska bra exempel. För det är sånt som jag också brukar prata med förskolepersonal om. Just att att ilska är någonting som är okej. Att pojkar får visa och vara och leva ut.
Det är den enda vi väntar oss. Den enda känslan vi väntar oss från precis. En man.
Det är, vi styr på det omedvetet. Och sen att bland flickor så är det mer liksom, då kallar vi det för sur. När de inte är samarbetsvilliga eller när de, alltså de kan se precis likadana ut, men att vi tolkar in olika känslolägen där. Så att det här handlar jättemycket om att bli medveten om sina egna drivkrafter och liksom sina egna fördomar kan man ju kalla, eller övertygelser och föreställningar är ett bra ord. Som inte är lika laddat som fördomar, men det är en föreställning vi har som man behöver få syn på. Och den här, det har man ju gjort försök där man har låtit filma sig i förskolans värld. Där man trodde och var helt övertygad om att man jobbade genusneutralt. Och sen så har ju alla som jag har pratat med det här om har sagt att nej, det var så jobbigt att få syn på sig själv. För vi behandlade pojkar och flickor extremt olika. De kanske inte säger extremt, men väldigt olika då. Trots att de alltså var övertygade om och hade gjort medvetna val för att vara genusneutrala. Så att, ja, men det är klart att det har hänt jättemycket, men det ligger kvar. Det ligger kvar länge alltså. Och jag tänkte på det här du sa, liksom, att du möter många i ditt yrkesliv som du upplever. Liksom, ja, men det här är schyssta män som gör, liksom, går till jobbet och vill göra skillnad och bidrar på bästa sätt och är bra människor. Men vi, även om jag är 10 år äldre än dig, men vi är uppväxta i en tid där vi har liksom, vi har presidenter som Donald Trump och Putin liksom. För oss, vi är ju liksom uppväxta med en massa negativa manliga förebilder. Och historiskt så finns det ju, det är bara ösa liksom. Sen finns det en massa positiva förebilder också. Men det är inte konstigt att man kanske blir snarare så att man lägger märke till om en man kan spela hela människoregistret, det vill säga visa både känslor och tankar liksom, som traditionellt sett har hört hemma i den kvinnliga sfären. Att man lägger märke till det. Och jag tror att det är bra. För då, det är ju tecken på att någonting håller på att hända. Men jag tror fortfarande att det kommer ta lite tid, tyvärr. Mm. Men vi har inte tiden. Därför att vi kan inte se på liksom där självmordsstatistiken går i taket liksom när det gäller unga män.
Men om man tänker liksom att det här med att få tillgång till alla sina känslor, att det är en verktygslåda där man har en skruvmejsel, en hammare, en vinkel, ja, vad det nu finns för verktyg. Ja, men ett gäng. Men om man då som pojke har en verktygslåda och det bara ligger så här en hammare, så kommer det bli svårt att ta sig fram.
Mm.
Och jag tror att det är så många pojkar har det.
Mm.
De har liksom, de möter någonting. Jaha, nej, men jag tar fram hammaren.
Mm.
Ja, och så möter de något annat. Och egentligen så skulle man bara ha en skruvmejsel eller en vinkelsåg. Nej, man tar fram hammaren.
Mm.
För att det är den enda, liksom, det enda man tror. Eller om den här lilla pojken har börjat plocka fram sin skruvmejsel och försöker använda den. Och så säger vi, du får inte använda hammaren. Att man liksom antar att det är det de ska göra.
Mm. Ja, eller tycker jag, men lägg bort den. Det här är tramsligt att stå med det här lilla verktyget. Du ska ha den stora liksom, släggen.
Mm. Så jag tänker att det är inte så konstigt om man ser på män som tar till våld, som förnedrar, härska tekniker. Ja, men det är bara liksom en dåligt utrustad verktygslåda.
Mm. Och det jag tänker som är viktigt då, det är att när man får syn på det här, man hör och ser, så behöver man ju synliggöra det. Mm. Och det krävs ju ett visst mod. Och kanske, men mod skulle jag säga, att inte... Jag har varit i jättemånga miljöer och befinner mig fortfarande ibland i miljöer, väldigt sällan nu för tiden, men ändå där könsstereotypa liksom skämt och livsstil har varit liksom alldeles självklart, och där både män och kvinnor, inklusive jag själv, har skrattat åt liksom genusförnedrande skämt exempelvis. Liksom. Men där behöver vi ju synliggöra det här. Och det kan ju vara jätteobekvämt om det är hemma i min egen familj eller bland mina vänner eller kollegor. Och liksom att nej, men jag köper inte att vi skojar om det här. För att, ja, det är ju ett sätt att synliggöra det som kan vara skitjobbigt. Men om jag inte gör det, vad händer då? Jo, men då är jag ju en del av, och då fortsätter jag och liksom gödsla det där. Så att det handlar just om... Man behöver titta på sina egna värderingar och sina egna prioriteringar också i det stora och i det lilla. Har vi något mer sånt där som poppar upp som en... Hur kan man göra?
Ja, men alltså det jag skulle önska mig, det är ju att alla pojkar får en trygg och positiv förebild. Alltså att man får lära sig hur gör man när man är man. Och att vi kanske inser att det är faktiskt ett... Det är en process som man behöver hjälp och stöd i. Det är ingenting som man bara liksom... Ja, att händer automatiskt. Det är ju faktiskt någonting man behöver lära sig.
Mm.
Hur gör jag liksom för att vara människa? För att vara kvinna? Eller för att vara man? Eller i en relation? Eller...
Ja, hur kan man hjälpa sina söner om man har söner att... Om man tycker att man har gett dem väldigt mycket. Eller liksom det man upplever att de behöver. Och så kommer de ut i skola och i olika sammanhang. Och så möts de av liksom den här andra.
Ja, men alltså rent konkret. Så det min man gör är att han går ju promenader med våra barn. Vi har ju en hund. Och han tar med sig killarna ut. Och det är ju... det absolut bästa tricket för att börja samtala.
Mm. Spendera tid och gärna, just det, axel mot axel och i rörelse.
Ja.
Det är ett sånt jättebra konkret råd som jag tror de flesta som åtminstone har haft tonårsbarn eller mellanstadiebarn hemma.
Ja.
Kan jag känna igen. Då händer det saker i samtalen.
Och jag tror inte att vi hade kommit på det med mindre att vi hade haft en hund.
Mm.
För att det var, Kalle var, ja, men han hade liksom en period i livet som var tuff. Ganska precis när vi skaffade hunden. Och vi liksom släppade med honom. Eller jag gick ut med honom. Och han var, det var ganska något år eller två när han var liksom väldigt frustrerad. Och det var inte alls härliga promenader. Samtidigt som jag insåg att det här är väldigt nödvändigt. Utan det var liksom mycket frustration och så. Så jag tänker att det här med att umgås med sina barn är lite som att meditera. Man har kanske en idé om att det ska vara skönt. Men det är det ju inte hela tiden. Och det är inte så att den meditationen som är jobbig inte är bra eller viktig. Utan den här promenaden där barnet uttrycker sin frustration och är rätt oskön att hänga med är ju skitviktig.
Mm. Ja, att man verkligen kan släppa sin egen, alltså det som poppar upp i en själv där, för det är oftast det som gör att det blir
jag vill att vi skulle ha trevligt. Det skulle bli en trevlig promenad. Precis.
Och så ska man liksom ta emot allt som väller upp då. I bästa fall så väller det ju upp saker, tänker jag. Mm. Det är något positivt.
Mm.
Det kan ju också snarare vara så att man har ett barn som liksom är väldigt, sluter sig inom sig själv. Jag vet något tillfälle, det här är många, många år sedan, så försökte jag prata med min son som alltid haft väldigt lätt att uttrycka känslor och sätta ord på känslor och väldigt så här empatisk och liksom emotionellt tillgänglig på en massa olika sätt. Men så, när han blev äldre och jag liksom tappade den här höga statusen som man har då, precis som du beskriver det, att det inte är det viktigaste längre. Men så var det något tillfälle och då säger han till mig att, men vet du mamma, det där med känslor, det sköter jag i mitt eget huvud, säger han. Och så skojar han liksom och blinkar och ler för att han vet ju att det är jobbigt för mig att höra. Men det ligger mycket i det. Alltså det var inte bara ett skämt, utan han är inte längre så intresserad av att dela sitt innersta med mig. Och det måste jag ju acceptera. Det är också
måste man verkligen det?
Nej, men det är ju svinjobbigt. Ja. Det är hemskt.
Ja.
Jag vill ju veta, han fyller ju 20 snart. Jag vill fortfarande veta vad som pågår i hans huvud.
Ja.
Och framförallt i hans känsloliv. Men det, nej, jag har liksom inte där att göra på samma sätt längre.
Nej.
Så för 10 år sedan var det något helt annat. Då var vi,
Jag kan Jag kan ju liksom observera att det är något med barnen. Och prata med min man. Men det är ju liksom när han går en promenad med dem, det är då det dyker upp.
Mm.
Det är liksom, det är inte, den ventilen är liksom inte öppen åt mitt håll längre.
Nej.
Och tidigare var den ju det.
Mm.
Ja, det. Men då är det så himla.
Ja. Men vad glad att du har en man, alltså, en sån pappa. Det är ju fantastiskt, för det har ju inte alla.
Nej.
Det är verkligen därför att, och man kan tycka och man kan döma och så och kring det. Men det kan också vara så att man faktiskt inte har förmågan, eller den är väldigt otränad förmåga, ska jag säga.
Mm.
Och för en del män kan ju, eller för en del människor kan det faktiskt vara så att man faktiskt aldrig någonsin har fått lära sig att prata om det inre med Nej. Någon annan.
Nej.
Och då förväntas klara av det när man plötsligt har liksom en tonåring i huset som liksom har en massa känslor och saker som man behöver stötta. Det kan vara. Och då tänker jag så här, kan vi inte lösa det i familjen, be om hjälp?
Ja.
Be om hjälp. Jag har fått vara en sån person hos andra familjer ibland. För att förmågan har inte funnits där och då. Och ibland så är det så att det är mycket lättare att prata med liksom en granne eller en moster eller en gammal liksom avlägsen släkting eller mammas kompis eller vad det nu är. Än vad det är att prata med dem som, för ens föräldrar kan ju driva inte vara vansinne, inte minst i tonåren. Så att jag tänker så här, extended family, vi behöver liksom också se, familj är inte bara liksom blodsbanden utan familj är så mycket egentligen. Vi lever ganska, en ganska begränsad föreställning om vad en familj är, tänker jag, i vår kultur.
Mm. Och där är ju, ja, jag låter ju som en skiva smaka upp sig. Ja, men den där fritidspedagogen eller fotbollstränaren eller saxofonläraren eller pianoläraren eller scoutledaren fyller ju en sån fantastiskt viktig roll i att lära nästa generation hur gör man liksom när man är människa? Hur interagerar vi? Hur funkar vi liksom? Och då förhoppningsvis innebär ju det att det barnet växer upp och själv då kan vara någon som faktiskt kan prata om de här sakerna.
Mm. Ja, för vi är viktiga inte bara för våra egna barn utan även för andras barn. Oavsett om man liksom, men särskilt om man arbetar med att möta barn i sin yrkesroll eller sin den här ideella funktionen som man har kanske inom idrottsrörelsen och så.
Ja, jag tror att jag återkommer till idrottsrörelsen för där är det ju trots allt lite mer killar. Så om man tittar på förskola och skola, framförallt förskola, så är det ju väldigt mycket kvinnor. Många fantastiska kvinnor. Det är inte så att de inte är glimrande. Men de är ju liksom inte killar.
Nej. Nej, alla kan ju inte vara det.
Nej.
Nej, det blir svårt. Men det kan vi också slå fast. Det är bra att vi har män och kvinnor, pojkar och flickor. Och sen så får man identifiera sig precis som man vill däremellan.
Men, och det har vi inte tagit upp det här med. Det är inte jättelätt att vara liksom icke-binär. Eller, ja, så. Det skulle vi kunna göra något separat nedslag. Men vi har för enkelhetens skull delat in oss i två kön i det här samtalet.
Mm. Ja, men det har vi definitivt gjort. Det kunde vi ha slagit fast redan från början.
Ja.
Nej, men och att vi är biologiska varelser och sociala varelser. Och att vi har likheter och olikheter som... Alltså jag tycker att det är berikande att vi är olika.
Mm.
Och då tänker jag liksom män och kvinnor och... Du och jag är väldigt olika, fast att vi liksom är kvinnor båda två.
Mm.
Vad vi vet i alla fall. Idag. Ja, vi vet hur man identifierar sig en annan dag. Det vet man inte. Men jag tycker det är jättespännande som du också tog upp det här med patriarkala mönster och strukturer. Och hur man också liksom, du ska titta på. Det får vi ta ett annat avsnitt.
Men för titta Magnus på matriarkala eller Kristoffer strukturer. Är ju inte mera lik... Putin och Trump än vad du och jag är.
Nej,
förstår
det
du?
Är de inte.
Nej.
Nej. Och det är våra män då, Magnus och Kristoffer. Nej, men det är sant. Man vill ju att ganska så få personer som möjligt ska vara lik dem faktiskt.
Ja, men att de får liksom egentligen uppfylla någon sorts bild kanske av hur vi tycker att män är eller män ska vara. Att de är ju liksom ett uttryck av någon sorts, i min syn då, någon sorts väldigt liksom skruvad patriarkal struktur. Men du, jag avbröt, du sa någonting innan.
Jag kommer inte ihåg. Jag minns inte. Jag var något på tråden där, men det försvann. Ja.
Har vi någon koll på vad vi ska prata om nästa gång?
Nej, men jag vet att vi har pratat om att vi ska prata om när hjärnan lägger av, vilket den gjorde hos mig nu. Så kanske är ett tecken på att det är dags att avrunda dagens samtal. Just det,
som en liten uppföljning då på det här
samtalet med Sissela, distrahera där, när hjärnan är liksom, hallå, är det någon hemma nu? Nej, det är det inte.
Så om du som lyssnar inte har lyssnat på avsnittet med Sissela Nutley, så är ju det tips att göra det då.
Ja, precis. Mm. Och så får vi se om det är det som kommer nästa gång, eller om vi slänger in. Vi håller ju också på och intervjuar andra och har gäster i podden några avsnitt, så vi har inte tvärsäkert på strukturen sådär, men det kommer märkas. Huvudsaken är att du vill fortsätta att lyssna, och du får jättegärna sprida och dela det här i sociala medier, på jobbet, i familjen, om du tycker att Känslosmart är en intressant podd att lyssna på.
Och vi har ju skrivit en bok också som heter Känslosmart, konsten att leva med sig själv och andra.
Ja, absolut. Och vi har en webbsida som heter känslosmart.se som man kan kika in på och se vilka vi är och vad vi gör.
Men då tackar vi för idag.
Ja, men det gör vi.
Ja.
Nu går vi hem och vilar hjärnan.
Hej då!
Hej!